Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk med mig, Nissa Hallberg, min förtjusande fästmö och kollega Emily Uggla.
Tack.
Tack, varsågod, välkommen. Och vi är hos honom på jobbet.
Ja, ja.
Läkarnas läkare. Jag vet inte, gladiatorn.
Ja.
Jesper Salén.
Ja. Ja. Han är liksom en trött gladiator. Jag vet inte. Nej, inte trött. Men det är december och allt är bra, menar jag.
Det är bra. Ja, men det är väl det är, man blir ju trött. Ja. Och man gör ju alla jobbar och sliter. Och...
Ja, men det är så.
Ja, fan.
För jag trodde bara var jag som inte liksom träffade vänner och familj så mycket. Men det är alla jag pratar med som bara, nej, jag har inte träffat någon på...
Det är ju skönt att slippa, tycker jag.
Ja, det tycker du. Ja, vi är lite olika där.
Ja,
men det är ju... Det, men man är inte unik.
Nej.
Nu är det så här, hur är läget när man träffar på någon? Ja, det är inte unikt.
Nej.
Men det är jobbigt.
Ja,
det är lite så. Men det är julklappar som ska köra. Alltså det är så här små grejer. Och sen så märker man ju... Min dotter är ju jättetrött på morgnarna nu.
Ja.
Alla är trötta. Men...
Vad tycker hon om julkalendern då?
Du, hon tittar inte på julkalendern speciellt mycket. Och jag har liksom inte själv, alltså i vanliga fall så kan jag liksom, jag tycker att det är mysigt, så kollar vi tillsammans, men jag har missat det.
Den är jättemysig.
Den är skitbra.
Jättemysig.
För jag älskar, du vet, Trolltider. Och så hade jag höga förväntningar. Jag tycker fan alla spelar så jävla bra.
Gör de det? Vad roligt.
Det är råbra regi. Och,
ja, det är så genomgående bra.
Ja, men då tips. Då
Malte,
ska jag
titta. Alltså,
Malte Gåringar, vilken
stjärna. Han är så gullig.
Ja, han är så gullig och så duktig.
Ja, men kul. Nej, men det ska jag kolla på. Jag kommer ihåg 85 när Trolltider gick i repris.
Jag vet. Det kommer jag ihåg. Häxan Mara och Dora Bella.
Ja. Och de här fotstegen i början.
Ja,
som,
men det är det nu med.
Magiskt. Är det
nu med?
Ja, men då måste jag kolla.
Ja, det får du. Det piggar upp i vintermörkret.
Ja, det gör det verkligen.
Och gran köpte jag igår.
Ja.
Bar hem. Den står på balkongen.
Mm.
Bara det. Det kommer... Jag ska klä den kanske ikväll eller imorgon. Men bara det kommer göra att allt känns piggare och härligare.
Ja,
jag älskar ljuset av en gran.
Ja. Och våra lyser dygnet runt.
Ja.
Men det är dock väldigt, väldigt tråkigt att klä en gran.
Ännu tråkigare att klä av den.
Ja, det är det.
För
det
man kastar ju ner kulorna.
Ja, det gör man.
Drar ner ljuset. Alltså,
granen är ju liksom julens sommarkatt.
Ja.
Och det känns så taskigt.
Och jag behandlar den som en sommarkatt när den ska iväg också.
Ja.
För att då...
Kastar du ut den från balkongen?
Nej, jag styckar den.
Jaha,
jag klipper ner den gren för gren.
Ja.
Alltså som att jag vore en obehaglig människa som gör något. Alltså som en mördare.
Mördare som tar hand om kroppen.
För att slippa att det ska vara barr.
Ja, men en gran lever ju.
Ja. Nej, inte våran, den är på väg att dö.
Ja, glöm inte att just så här, och det här har jag gjort många gånger, jag ska inte göra det i år, när man snittar den och stoppar den i inomhus från början, vattna.
Snittar.
För den suger ju upp.
Jag tror att våran är övervattnad nu.
Ja, men det kan den inte bli.
Kan den inte
bli? Nej, det kan den inte. Där, jo, det kan ju rinna över kanten.
Ja.
Men det den kan bli, det är, precis när den kommer in från kylan, och man har gjort det nya snittet, då suger den upp så jädra mycket hela tiden. Så att första dygnen, vattna.
Ja, ni trodde att ni lyssnade på podcasten Är jag sjuk?
Nej.
Men det här är granpodden. Vattna.
Ja, vattna. Nej, men det är tips för en mer fröjdefull jul.
Tack Jesper, vad skulle vi göra utan dig?
Nej, jag vet inte.
Jag trodde vi
var det
hade,
bra kanske?
Jag trodde vi hade övervattnat vår, men ja, läkaren säger att det inte går.
Nej, men det går inte att övervattna.
Nej, och jag sa det med, men...
Nej, men på samma sätt som du inte kan övervattna snittblommor, va?
Det kan du ju visst. En tulpan växer ju, alltså om du har för mycket vatten så sticker ju den.
Jag gillar den.
Fast antingen har den vatten eller inte, tänker jag.
Ja.
Ner vid snittet. Strunt i samma.
Okej, det här är inte en gröna fingrar-podd.
Nej, det är det inte.
Vi har ju faktiskt ett väldigt seriöst ämne att ta oss igenom idag.
Ja.
Och vi kommer få hit en specialist, Axel Haglund, som är självmordsforskare och rättspsykiatriker.
Ja.
Innan vi tar in honom så ville du säga någonting, Jesper?
Jo, men precis. Jag vill be om ursäkt.
Aha.
Lite. Nej, okay. Men så här. Senaste avsnittet pratade vi lite om första hjälpen. Jag har blivit, eller vi har fått lite brev eller mejl från framförallt två lyssnare som tyckte att det inte blev helt rätt när jag pratade om hur man tar hand om epilepsianfall. Och jag ber om ursäkt. Jag satt nog och tänkte lite på julklappar och sånt samtidigt som vi pratade om det här. Det ska jag inte göra mer. Det här med att stoppa något i munnen på den som har kramper, gör inte det. Det riskerar att göra så att luftvägen blir ofri. Utan nu gör jag till och med så att jag läser från Epilepsiförbundets sida.
Ja.
I punktform. 1. Ta det lugnt. 2. Skydda personen mot omgivningens närgångna nyfikenhet. Ja, mot andra människor då. Ta bort alla saker runt omkring, speciellt vassa föremål.
Mm.
Så att personen som krampar inte skär sig eller sticker sig på någonting såklart. Ta tid på anfallet. Om anfallet är längre än 5 minuter eller vid fara, ring genast 112. Är det någon som har en första gångs kramp, ring 112 från början. Mm. Vill jag flika in också.
Mm.
Lägg gärna något mjukt under huvudet. Ja. Lossa på slips eller skärp. Ta av glasögon. När krampen har upphört, lägg personen i stabilt sidoläge med huvudet lågt. Det håller luftvägarna fria. Stanna kvar tills personen klarar sig själv. Erbjud hjälp att kontakta anhörig. Sätt ingenting mellan tänderna. Det kan ge tandskador. Försök inte stoppa anfallet genom att hålla fast personen.
Okej.
Ja.
Bra, då vet vi.
Och sen är stolpiller inte det enda alternativet vid kramplösande behandling, utan det finns även sådana munsönderfallande tabletter som
det är man kan skönare.
Ja, och sprayer och sånt.
Varför har man inte bara det, kan man ju undra, men ja, skitsamma.
Ja, skitsamma. Men nu har jag gjort en är det inte en pudel, för jag har inte sagt motsatsen, men jag vet att det blir fel.
Du har en rättelse.
Ja, en rättelse.
Ah. Och det är jättebra, för nu lärde jag mig någonting också, just för att min instinktiva tanke hade varit att hålla fast en person.
Mm.
Alltså bara, jag hade velat, någon som krampade hade jag liksom velat hålla om. Och så.
Trauma.
Ja. Så det var jättebra.
Ja.
Men det om det.
Och tack för feedbacken.
Ja,
det är fantastiskt
tack
att ni säger till.
Nu är det dags för att ta oss an ett väldigt tungt ämne.
Ja, nämligen självmord.
Exakt.
Ja, ett av de tyngsta ämnena jag kan tänka mig, tror jag.
Mm. Absolut. Och då är det ju viktigt att inte vi sitter här själva, utan vi ska ta in en specialist.
Ja, vi ska ta in Axel Haglund som är rättspsykiatriker, men även suicidolog. Han har doktorerat inom ämnet suicid, självmord.
Så himla intressant.
Verkligen. Ja.
Och anledningen till att vi har valt det här ämnet just idag, det är ju för att det är snart i jul.
Mm.
Och nyår och ledigheter och tillfällen då folk förväntas vara väldigt glada.
Exakt.
Och det ger då en ökad utsatthet för folk som befinner sig nära självmord av olika anledningar. Så därför lyfter vi det idag och det känns bra.
Det känns jättebra.
Mm.
Men då gör vi så här, då ska vi gå och hämta våran gäst. Och så kan vi ta en liten jingle, så hörs vi snart.
Japp.
Så där, vi är tillbaka och vill hälsa välkomna till veckans gäst, Axel Haglund. Mm. Välkommen.
Välkommen.
Hade vi rätt i självmordsforskare och rättspsykiatriker?
Ja, men det stämmer. Det gör det faktiskt. Mm, det var en bra beskrivning.
Mm. Vad härligt.
Och hur har du doktorerat i suicidologi? Eller?
Ja, det kan man ju säga. Jag skrev en avhandling som lades fram 2015 då, och som tittade just på suicid inom olika högriskgrupper. Var den avhandlingen då. Så jag har fortsatt med sån forskning. Det har hänt att jag har kallat mig suicidolog också. Det är ett ganska liksom nischat område, får man säga.
Ja.
Men, finns det fler suicidologer i Sverige? Eller?
Ja, jag är inte ensam. Vi är nog ett antal ändå som skulle kunna ha rätt att kalla sig för det. Så, det är ingen titel man liksom legitimerar sig för. Nej. Eller så då. Men det är ett antal. Det är ett forskningsområde som är ganska stort och aktivt i Sverige, skulle jag säga. Mm. Det är på många av universiteten så finns det personer som gör forskning inom området. Så att, och Sverige har ganska bra förutsättningar för sån här forskning. Vi har ju register och personnumret som gör att vi liksom har kunnat ha ganska bra data på sånt här. Så det har intresserat forskare från andra länder också att få använda svenska data och sådär.
Ja. Mm. Hur ser det ut om man tänker Sverige och självmord i jämförelse med resten av världen? Det där har man ju hört lite om. Och
ja, men precis.
Var ligger vi någonstans?
Ja, alltså Sverige ligger, om man radar upp alla länder i världen liksom på en lång lista med de som har högst förekomst till de som har lägst, då ligger ju Sverige faktiskt liksom strax nedanför mitten.
Jaha.
Och det, ja, men så är det. Och det här är ju kom som en överraskning för många när man berättar om det. Sverige har liksom ett efterhängsen myt efter sig om att utmärka sig liksom på negativt sätt då, med höga
suicidtal. Finland ligger etta och Sverige tvåa. Det är så jag alltid
och Japan
har.
Någonstans.
Ja.
Mm. Jag har.
Ja, Japan ligger högt och Finland ligger lite högre än Sverige, men Finland har inte så värst högt heller om man jämför med de ställen som har riktigt illa. Och det där är en efterhängsen grej. Man brukar prata om att det var någon gång sent 60-tal som Sverige gick väldigt bra liksom ekonomiskt och sådär. Och så behövdes det liksom någonting som inte var så bra med Sverige.
Aha.
det här liksom kommer liksom från det amerikanska hållet då. Det lär ha varit någon president då som liksom för att liksom svartmåla Sverige lite grann. Ja, det ser ju ut så bra, men de tar livet av sig hela tiden.
Okay.
Så då liksom kördes det ut en sån Sverigebild lite grann. Men på den tiden hade vi också något högre. Vi låg ju högre än USA på den tiden. Så att på det sättet stämde det att det var liksom sämre än USA. Men internationellt kanske inte Sverige var jätteutmärkande. Men sen dess har talen också gått ner ganska markant faktiskt.
I hela världen eller i Sverige?
Både i världen och i Sverige på ett ganska ordentligt sett sedan 1980. Om man tittar där är det en rejäl
det är, bara, är det då som ett resultat av att hjälpen har blivit bättre?
Ja, det där tvistar man om lite grann då. Om man ska vara så noggrann forskare så ska man inte liksom säga någonting tvärsäkert. Nej. Som man inte har jättebra belägg för. Så. Men jag är inte bara forskare, jag jobbar ju som psykiater också. Så man kan uttala sig lite liksom, utifrån ett kliniskt perspektiv om man säger så. Och de flesta är ju helt ense om att det har att göra med att man är bättre idag på att ta hand om personer med psykiatriska besvär. Då, att det är lite mindre stigmatiserat. Personer som lider av depression och självmordstankar, liksom tröskeln är lite lägre för att man söker hjälp eller att anhöriga ser till att man får den hjälp man behöver och sådär. Och sen så har ju behandlingen av depression utvecklats väldigt mycket också. Så att det är chanserna idag att få god hjälp är betydligt bättre än vad den var på 70-talet och så 80-talet.
Alltså jag måste säga, för jag är ju ganska tyst just nu känner jag. Jag är lite rädd för att prata om det här ämnet. Och jag vet inte varför, om det är något liksom bara, jag vet inte, att jag är bara någon norm har lagt sig över att det är lite hysch-hysch om att prata om det här. Eller varför tror du jag är rädd?
Ja, ja, men det är väl, det här är ju i grunden väldigt obehagligt.
Det är ju väldigt obehagligt.
Företeelse mm. som vi pratar om. Så att jag, ja. Jag kan verkligen förstå det. Och det är lätt, och det är bra att du säger det ifrån, för att det är lätt när man håller på kanske forska kring sånt här. Jag har suttit och tittat på siffror i åratal om det. Det är klart att man efterhand kan bli lite liksom nästan teknisk när man pratar om någonting som varje enskilt fall där det här inträffar är ju liksom en jättetragedi. Mm. En, liksom, som en stor liksom, tågolycka på något sätt i människors tillvaro. Så att det är jättebra att du lyfter det. Det är, mm. det är känsliga saker, verkligen. Mm. Och så. Samtidigt upplever jag att det har varit av godo att det långsamt blivit lättare ändå att prata om de här sakerna.
Mm.
Så.
Mm.
Ja, för det är skönt.
Mm.
För precis, för jag är också som en känsla av att man får inte prata om det här. Ja.
Mm.
Men man får prata om det.
Ja, är rädslan att man genom att prata om det på något vis det blir verkligt ja, för fler på något sätt, eller?
Ja, mm. man vill inte kliva någon på tårna som kanske lyssnar och liksom i ett mm. känsligt läge.
Mm.
Ja. Lite så, ja,
och du har ju rätt i det. Alltså, det är så lätt att säga så här, det är viktigt att prata om så här, men det handlar ju lite grann om hur man pratar om saker ja. Också förstås.
Mm.
Ja. Verkligen. Man kan prata om de här ämnena på ett tråkigt och destruktivt och olyckligt sätt, verkligen. Mm. Så vi får försöka.
Och det är väldigt balansera. Svårt att prata om ett sådär ämne och försöka lätta upp det också. Alltså,
ja,
det,
ja.
Försöker liksom få in en vitt. Alltså det är ett väldigt svår angripet här med.
Ja.
Tycker vi? Eller tycker jag och Nisse i alla fall? Men
alltså, för jag jobbar med att skämta bort problem. Det är liksom mitt yrke. Men här blir jag liksom helt
paralyserad.
Ja, men lite så. Alltså på ett positivt sätt. Ja. Också, för att då måste jag tvinga sig till att vara seriös.
Men jag tycker inte du ska vara alldeles för rädd. Sådär. Vi hade ju tänkt att vi skulle prata lite om myter om självmord och den kan vi ta med en gång då.
Man brukar, inte? Ja. Det skulle vara skönt.
För det finns en sån här myt som är om att man ska liksom inte väcka den björn som sover.
Mm.
Liksom, ja, som att någon lyssnar på den här podcasten som kanske inte alls har haft såna här tankar överhuvudtaget och så plötsligt fick man det och så går man och gör sig själv illa.
Mm.
Den myten, den skulle jag gärna vara med och krossa lite grann här då, för att
vad skönt.
Det är liksom de krafter som är i rörelse inom en person som liksom kommer och står vid randen för att göra försöka ta sitt liv då, alltså de påverkas inte av att vi sitter och pratar om det här ämnet. Nej. På det här sättet. Det är liksom inte vi behöver inte vara oroliga för det. Tvärtom, om de studier som finns som belyser sådana här grejer visar ju att det kan vara en väldigt lättnad för personer som kanske snuddar vid sådana här tankar.
Ja, vad skönt.
Att höra att det finns andra, det här är liksom inget unikt för mig kanske. Det finns hjälp att få. Det är liksom, det finns människor som intresserar sig för det här och är beredda att lyssna och så. Så jag tror man gör mer gott än ont av att lyfta ämnet om man gör det på ett bra sätt.
Mm.
Men det är också en sån klassisk med förstagångsföräldrar till exempel som är rädda att de ska typ skada sitt barn eller tänk om jag blir pedofil.
Mm.
Alltså, det är bland de vanligaste tankarna som finns.
Ja,
och när, ja men exakt. Ja, men, och rädslan över att det ska komma. Och du vet när folk får höra så här, nej men det är den vanligaste tanken så här, du behöver inte vara rädd för kniven. Alla tänker det här.
Mm.
Och det är så,
ja.
Mm.
För jag var jätterädd med min systerdotter att liksom, då fick jag nästan såna så här, vågade inte hålla en kniv och så där, för att jag var. Och sen när jag fick höra att det var liksom bland det vanligaste som fanns, då kunde jag liksom
gå emot det.
Ja, och bara andas ut. Så här, det är inte jag som är knäpp, utan
det är ju så viktig funktion i de, alltså många tillstånd, men framförallt de psykiatriska skulle jag säga. Just att i samtalet normalisera normalisera, inte att en sjukdom är normal, men att flera går runt med samma bekymmer oavsett vad det är. Och att det brukar vara en väldigt stor terapeutisk insats.
Väldigt många går ju runt helt ensamma med såna här tankar. Liksom. Ja. Och då kan det vara väldigt skönt att höra. Men okej, det finns de som har hört om det här förr.
Ja.
Vi kanske till och med är rätt många som delar på det här. Och det finns de som har tänkt på hur man har hittat vägar ur och sådär. Men jag tycker det var en bra liknelse det här med tvångstanke också. För det kanske hänger samman med den här rädslan för att prata om självmord. För att det är inte alls ovanligt tvångstanke just att tänk om jag råkar ta mitt eget liv. Alltså att jag liksom bara någonting händer så gör jag det, fast jag vill ju inte det.
Nej, precis.
Så det är ju faktiskt en exempel på en typ av tvångstanke som inte är helt ovanlig också.
Ja, för jag kunde inte liksom åka tunnelbana för att jag var rädd för att jag skulle slänga mig framför tåget.
Ja, och det delar ju då med ganska många människor som kan känna igen sig i det, att man tycker det blir, och det har att göra med det här hur skrämmande ämnet är, och precis så är det ju med tvångstankar, att det är liksom det mest skrämmande som du absolut inte vill ska hända. Det är det som kan bli en tvångstanke.
Mm.
Då. Sen så finns det ju hela panoramat mellan det här lite vardagstvångstanken, att man städar upp undan kniven från köksbänken när barna sitter bredvid. Mm. Det är liksom en vardagstvång kan man säga. Och så finns det ju de som liksom verkligen ju ändrar hela livet radikalt. För att
kanske inte ens har knivar hemma. Liksom.
Ja, och som man inte skulle drömma om att åka tunnelbana någonsin. Nej. Fast det vore jättepraktiskt för att man är så otroligt skraj då för att man ska plötsligen få för sig någonting som man egentligen inte alls vill. Då.
Nej.
Hade du några mer myter där förutom Björn som sover?
Ska jag dra myterna?
Ja, men jag tycker när vi ändå är där.
Ja,
så...
men absolut. Det här är ju då någon sorts sammanställning kring de vanligaste myterna. Ja. Får se om du känner igen dem. Men den här, väck inte den björn som sover, det kastar vi åt skogen.
Jag tycker det.
Det här.
Man ska inte vara orolig att... annars hade jag inte tackat ja då.
Nej, precis.
Det hade ju varit jättedumt att sitta och säga ja, det här ska man ju helst inte prata om.
Okej, kock Axel.
Ja, exakt.
Får se vad vi kan klippa bort.
Ja.
Nej men att det snarare kan att vi ska öva oss på att vara lite mindre rädda för att nämna det svåra ämnet.
Ja men jag tror det, och ja, det finns en hel del att vinna i att liksom lite grann demystifiera och göra lite mer sådär hands on och så.
Mm.
Och jag tänker vi ska ju fråga sen lite kring hur vi ska närma oss ämnet faktiskt om vi är oroliga för någon annan person.
Mm.
Men nu kommer en myt. Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde.
Ja, ja men precis, det stöter man ju på. Man pratar ibland om filosofiska självmord, alltså att en person som inte har några egentliga problem kanske då, men som suttit och rent liksom tänkt sig fram till att någon sorts balansräkning där det blev rationellt då att jag inte ska leva vidare då. Och det är så, jag kan ju inte sitta här och utesluta att det finns personer som har goda skäl, rationella skäl. Man tänker sig ju till exempel personer som drabbas av svår kroppslig sjukdom, smärttillstånd, obotliga tillstånd och sånt där. Då plötsligen liksom börjar det bli lite sådär, det är inte konstigt att man resonerar så då.
Nej.
Men när man tittar på personer som faktiskt har tagit sitt liv och går igenom noggrant, då ser man ju att en väldigt hög andel av de personerna har ju mått dåligt psykiskt och lidit av tillstånd som man faktiskt kan få hjälp med och må bättre i. Så att säga. Så att, jag skulle säga att de är väldigt få egentligen, de här rationella självmorden.
Mm.
Och sen kommer nästa problem, så här, hur fastställer man att det här har inget med psykiskt lidande att göra, utan det är bara rationellt och riktigt. Det är inte så himla lätt heller.
Nej.
Då, att liksom, när är man tillräckligt säker på det då?
Nej, precis. Mm.
Ja, för en tanke som slår mig, det är om någon har en allvarlig kroppslig sjukdom utan hopp om bot, som sänker funktionsnivå och livskvalitet. När är man vid sina sinnesfulla bruk om man väljer att ta sitt liv i den situationen? Alltså, det
måste vara svårt.
Ja, det här är supersvårt. Det här är verkligen en svår fråga som jag inte riktigt kan ge något.
Nej, jag förstår.
Det känns fel att lämna något tvärsäkert svar i. Sådär. Man måste ha jätterespekt för de liksom, enskilda fallen och hur och det här har att göra med prognosen och sådär. Men jag skulle säga så här, då, när man kommer in från psykiatriskt håll, då är man ju väldigt sådär... Man har ju blicken fäst på sånt som kan tyda på något som man kanske kan behandla och så. Och det är inte konstigt i en sån här situation, om man hamnar i en svår situation, att man utvecklar liksom, det pålagrar sig lite depression, alltså depressionsföreställning. Alltså att man ser världen lite mörkare än vad den faktiskt är.
Mm.
Det är inte konstigt i svåra lägen i livet om att hamna i det. Och det där kan ju liksom... misstas för rationalitet ibland och så här, ja, så att ja, det är svåra saker att bedöma, och jag skulle säga framförallt är det jättesvårt att utvärdera sig själv. Alltså att vara själv avgör att, men jag är helt jag är jättefrisk.
Ja.
Så att säga. Det kan man säga, inom psykiatrin så är det få saker som gör oss så misstänksamma som personer som förkunnar hur jädra normala och friska de är.
Ja. Ja. Så, det vill jag aldrig säga.
Nej, undvik det när ni pratar med psykiatriker. Ja, det... För då blir man så här, jag ska nog minsann.
Nej, det kommer inte hända. Nej, kanske men, någonting med där och där.
Ja, ja. Ja. Men lite... lite.
Ja, men det är så.
Ja.
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 Nej, men, ja. Och vi går vidare till andra myten. Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig. Ja.
Ja, alltså det går väl visst kanske. Så liksom, om man går förbi någon som står beredd att hoppa för en bro, om du håller i den, så då gör den inte det då.
Nej.
Och väldigt ofta när det kommer till den typen av kanske lite så impulsiva handlingar och så där, då är det jättemycket vunnit att liksom förhindra det där och då.
Mm.
För man har ju sett till exempel sådana här, ja, bara sådana här enkla saker som gör det lite svårare att hoppa från broar kan få liksom självmordstal att gå ner.
Ja, men som på broar när de har satt upp en sån här förhöjning.
Ja, exakt. Ja,
just det. Västerbron, va?
Exakt.
Ja, exakt. Skanshullsbron också. Ja. Det är nog väldigt många. Mm. Att det liksom krävs 1,5 meter till att liksom undvika att fastna i, liksom, att du får tänka till på vägen upp.
Mm. Att inte bara det intressanta hoppa. Är ju att ofta den där förhöjda räcket, det gör det liksom inte helt omöjligt.
Nej.
Det gör det bara liksom lite mer besvärligt. Ja. Men man ser ändå att det har liksom en god effekt, och då blir ju genast folk så här, men går man inte någon annanstans, eller gör man det inte på något annat sätt en månad senare och sådär. Och om man bara lutar sig mot liksom hur statistiken ser ut, så verkar det faktiskt inte på det sättet. Det på totalen minskar det när man gör sådana insatser faktiskt.
Mm. Intressant.
Och hur är det med, apropå impuls pratar vi om, finns det forskning som visar liksom hur stor andel av självmord som man kan bedöma som impulshandlingar eller mer ett gediget beslut, om du förstår vad jag menar? Ja,
det är en jättebra fråga. Jag önskar jag hade någon sån där bra procentsats eller något sånt. Då. Man kan väl säga att bland liksom fullbordade självmord, där är ju liksom beslutsamheten mer påtaglig, kan man väl säga. Då. Men det finns rent liksom fall där man ser i efterhand att det här verkar ha varit oerhört impulsivt, och hade man bara liksom förhindrat det där och då, så hade det verkligen inte behövt bli på det här sättet.
Nej. Mm.
Så, men den ursprungliga frågan där, kan man aldrig hindra någon som har bestämt sig? Jag skulle säga att...
Det var ju en väldigt dum fråga.
Ja,
alltså,
ja,
så.
Ja. På ett sätt, men det liksom väcker ju tankar kring det då. Och jag skulle säga att det man vill skicka med här också, det är att det nästan alltid finns ambivalens hos personer som tänker mycket så här. Alltså att man tvekar in i det sista. Mm. Det finns liksom det ena sidan och andra sidan. Man har kanske personer som liksom ropar i bakhuvudet så där, att gör inte. Och det här som talar för. Liksom. Och, så att, liksom, det är ganska få där man ser att det är liksom inga spår av tveksamhet. Det ska jag säga. Det är ovanligt.
Ja, såklart går det att hindra någon som har bestämt sig. Och dels så kanske personen inte har bestämt sig utan befinner sig i ambivalensen, helt enkelt.
Ja.
Nummer 3, de som talar om självmord gör det inte.
Ja, men det är också en myt som kan odlas lite grann. Jag tycker man kan stötta på det nästan liksom inom psykiatrin ibland, vilket är olyckligt tycker jag då.
Ja.
Men att just det hänger samman med det här med att den som har bestämt sig säger inget, och de som då skulle vara tveksamma, de pratar om det vitt och brett och sådär. Och då genom att prata om det försvårar man kanske för sig själv att genomföra det. Det är någon sån tankefigur då.
Mm.
Men när man tittar på personer som har då fullbordat suicid, man går igenom efteråt sådär, de har ju ofta signalerat och pratat om det, och det liksom har funnits med en längre tid. Olika signaler. Så att, så att det där liksom, det blir en jättekonstig regel att bara för att man har signalerat det. Så att, det
är så att signalera.
Nej,
men är det då att man sträcker ut en hand till
det omgivningen? Kan ju, det kan ju se ut på jättemånga olika sätt. Ja. Ett sätt kan vara att man har faktiskt sagt det till folk. Andra kan ju vara att man i sitt beteende visat att man
men
inte
tror
tänker
man
sig
gör något. Det för att kan det vara som ett rop på hjälp liksom, när man
ja, men precis. Och det, människor är ju outgrundliga ibland. Mm. Det kan vara att man gör saker som man kanske hoppas att omgivningen ska, liksom, man klarar inte av att berätta det. Det är, alltså att berätta till nära anhörig att, att man har tankar på att ta sitt liv, det är inte lätt. Alltså. Det finns stora hinder för det. Då kanske man tar sig andra uttryck på något sätt. Då, där det någonstans hos den här personen finns en önskan om att folk ska se hur illa däran det här är. Liksom.
Mm. Mm.
Ja, men också att man, om man säger det just för att det finns så, säger så kommer folk bara ta det som att jag vill ha uppmärksamhet eller liksom den, att det kan kännas att man låter, att man bara är dramatisk. Alltså att, det blir, att man inte blir tagen på allvar för att, då, för att man har hört det. Säg om en, så är det inte på riktigt.
Precis.
Utan de riktiga, de är tysta. Alltså,
ja.
Det blir något så skambelagt på något sätt.
När ja, att man viftar bort det genom att säga ja, men det är ett rop på hjälp bara.
Ja, men bara uppmärksamhet.
Det är väl, uppmärksamhet ja, har man ju hört liksom.
Mm.
Och då ska man ju verkligen ta det super, super seriöst och inte vifta bort det som många gör.
Det är ett jättefarligt sätt att få uppmärksamhet på.
Ja.
Och oavsett, så att det är ju aldrig bra eller oproblematiskt, tänker jag.
Nej.
Oavsett vad så kan vi aldrig vifta bort det,
nej,
tänker
exakt.
Jag. Oavsett intentionen med om någon tar tabletter eller skär sig.
Nej.
Den här myten, den kanske kommer sig lite grann av att det kan ju förekomma förstås att personer som egentligen inte tänker sig ta sitt liv, man säger det för man vill liksom att omgivningen ska börja agera.
Mm.
Liksom. Nu måste ni göra som jag önskar, annars tar livet.
Mm.
Den typen av liksom mer
manipulation.
Och manipulation. Det är klart att det kan förekomma också, så att säga. Men då måste man ju försöka ta reda på det på något sätt. Man behöver veta ganska mycket för att kunna känna sig trygg i det. Att
och det kanske här är överläkare i psykiatri.
Ja, men det är liksom överlämna det till de som är lite vana vid att bedöma det, så att säga. Så skulle jag säga.
Nej, jag sitter på vårdcentral i vanliga fall och jobbar, och där är det är jättesvårt. Även om jag kan ha en känsla av att den här kommunikationen som har med självmord att göra inte så jag tar aldrig mitt eget beslut där, utan då skickar jag faktiskt en remiss till er psykiatriker, för att det är inte min specialitet.
Nej.
Faktiskt.
Nej. Och även om man är psykiater så är det faktiskt väldigt svårt. Det hör ju till liksom det svåraste vi har att göra, och om man tittar på liksom utvärderingarna av hur duktiga vi är på att förutse vilka som verkligen löper högst risk. Så vi är bättre än att singla en slant. Det är vi. Men det är inte jättemycket bättre än så. Det här är väldigt svåra saker att bedöma. Och när jag började i det här fältet, då hade man en minnesregel. Den stämmer nog inte precis i proportionerna, men att för varje liksom fullbordat suicid så är det 10 som försöker men som överlever, och 100 som har tankar på det.
Ja.
Så att det är lite av noll i en höstack på ett sätt då, om man samlar ihop alla som har såna här tankar, och vem kommer göra det. Och det är de instrument vi har och de metoder vi har att försöka liksom ta reda på vilka som löper högst risk. De är inte så jätteimponerande bra.
Nej.
Men de som kan det bäst i alla fall, det är ju vi som jobbar inom psykiatrin då. Det var en anledning till att jag var intresserad av att forska på det här området, för jag tyckte det var så himla svårt, så att jag ville liksom lära mig så mycket jag kunde om det.
Gud vad glädjande.
Och nu när jag då lärt mig mer om det, så har jag bara blivit mer ödmjuk för uppgiften, men det är ju skönt att i alla fall vara orienterad i kunskapsområdet.
Ja.
Även om man kan göra fel då.
Du, här kommer en till myt. Självmord inträffar plötsligt utan förvarning.
Ja, det tangerade vi lite tidigare där. Att det, jag skulle säga att de förekommer, de här liksom blixt från klar himmel händelserna. De ja. Finns ju, och man liksom hör om det och kan stöta på det. Så här. Men det är inte det vanliga. Det vanliga är att det är en tydlig process som har pågått ett tag. Och man kan liksom se tecknen på det här. Under ganska lång tid.
Finns det något? Det är kanske skitkomplicerad fråga, men finns det några tecken man kan vara vaksam på? Om man säger att man har en anhörig som lider av depression. Liksom.
Mm. Ja, det är en komplex fråga, ja. För det kan nog vara så många olika saker. Men en sån här indirekt grej, det är ju att en person som kanske närmat sig ett beslut att ta sitt liv, då ser man ju ingen fram. Då tänker man sig ju inte någon framtid. Och de personerna kan ju ofta tänka liksom lite på förbereda liksom, att jag inte ska finnas längre. Så att om någon person som man vet inte mår bra och deprimerad plötsligen liksom säljer av saker och skänker bort saker som man trodde att den här personen städa liksom, förbereder. Ja. Det är en sån här indirekta tecken som kan vara liksom väl, ganska allvarliga tecken på att här är något som inte... Och då det är liksom att då fråga vidare och försöka förstå det här. Alltså, vad är anledningen till att... Jag trodde du var jättefäst vid det här. Varför skänker du bort allt nu?
Mm.
Och så. Mm. Så det var en specifik sånt tecken då.
Du, det här du sa att det var det som var mindre vanligt, men det här akuta, kan du säga något om just när akut uppkomna, där man inte ser några tecken, det är ingen som har en vårdkontakt eller varit deprimerad i sitt liv tidigare, hur vanligt är det och vad brukar ligga bakom?
Ja, men i de fallen är det ju mer vanligt kanske att det är liksom ganska akuta kriser. Alltså, någonting som är inträffat som en reaktion på det, så blir det den reaktionen helt enkelt då. Det finns ett väldigt speciellt fall som jag läste en fallstudie kring, en kille som hade liksom han hade belånat halva släkten och frun och sådär, och så liksom gick han på kasino och satsade allt och blev av med det. Så gick han till en bro, jag tror det var Australien, och så hoppade han från bron då. Och det här var liksom, han hade aldrig varit självmordsbenägen innan. Lyckligtvis så ändrar han sig i luften på något sätt och lyckas forma sig till en spole och överlever liksom nedslaget då i vattnet och sådär. Och så kunde han ju berätta om det senare då när han kom in på sjukhus och pratade med psykiater och sådär. Och så var det ju någon som skrev ett case report på det här sen då. Men det var ju liksom för mig blir det lite så här symbolen för det här oerhört impulsiva självmordsförsöket då, som hade kunnat sluta väldigt illa hos en person som kanske inte har någon jättesvår psykisk sjukdom egentligen, men ett svårt spelberoende. Ja. Det är ju en diagnos numera också som man kan få behandling för. Ja. Och det liksom utvecklas olika sätt att ta hand om det. Men det fallet framstår för mig som det är liksom en krisreaktion hos en person som inte lider av något annat än spelberoende då, men som har liksom sabbat sitt liv på många sätt, rent ekonomiskt
och relationer.
Jag läste en gång för många år sedan en annan podcast jag hade, så fick vi in en nyhet om en man som jättedeprimerad, en amerikan, som sålde allting och så skulle han liksom, han åkte till Mexiko, till en bordell, köpte kokain för alla pengar. Bara så här, nu det är så här jag avslutar. Men det slutade med att han fick tillbaka livsglädjen av det här dekadenta. Så som bara det, alltså det är ingen vändning. Det är ingenting man ska tipsa om att åka till en bordell i Mexiko och ta knark.
Nej.
Men det var så här, fan, kul, det är ganska skoj ändå, hörni. Så flyttade han hem igen. Alltså jag bara tänker här i luften, att den här personen, så han fick liksom mötte det mörkaste och på något sätt fick tillbaks. Så att det var en artikel om honom. Men så här, just att folk har gett upp, som han i luften, eller andra som valde droger och prostituerade.
Men det är väl det,
och det kom någon vändning liksom.
Ja, och det är väl det man ofta tänker på själv, att så här, ah, fan, liksom livet är skit till så stora delar, men sen helt plötsligt så kommer en liten gnista. Och då vill man bara att den här personen ska liksom vänta på den där gnistan.
Ja.
Det handlar ju om aktivering, eller beteendeaktivering. Just att den här mannen i USA kanske hade sin tråkiga miljö och sin lägenhet och kanske inte hade så mycket socialt för sig. Och sen så hade han bara kunnat göra något annorlunda och fått samma effekt då.
Ja, men det är ju så jävla lätt att säga.
Ja, det är jättelätt att säga. Och det är framförallt min erfarenhet, dels som människa men också som läkare, att be någon som är nedstämd eller deprimerad att göra en förändring. Det är så kontraintuitivt, för hela allting inom en i den situationen säger nej, var stilla, lämna inte lägenheten och definitivt inte på en semester eller sådana saker. Mm. Och det där är jätte, men det är ju generellt inom det psykiatriska och kanske det icke-psykiatriska livet. Då.
Mm.
Att bara våga göra något annorlunda, pressa sig ut. Fastän alla säljer säger nej.
Men han hade ändå pengar så han kunde köpa kokain. Liksom. Ja, det är inte alla som har pengar.
Nej, men han åkte billigare i Mexiko, tror jag. Nej, men har vi några mer myter?
Ja, men det har vi. Det har vi. Men Axel, jag måste bara fråga det här med... För att om vi då säger självmord... Liksom, kan man säga att självmordet är liksom det ultimat... Alltså, få stopp... Alltså, är det alltid ett... jädra lidande som blir outhärdligt att hantera som människa.
Alltså, att det är bakgrunden till alla självmord, eller?
Ja,
det är frågan.
Alltså lidandet i stunden, oavsett om det är att man har satt sig i en skitdålig ekonomisk situation eller en kris som man då inte kan lösa. Olöslighet. Men också, är det lidandet?
Ja, men det är bra att du tar upp det. Det finns ju olika modeller, psykologiska modeller som försöker förklara de här processerna. Och då det är en ganska vanlig komponent i såna här modeller. Att man tänker sig en form av olidligt psykiskt lidande som personen inte klarar av att hantera på något sätt. Och därför söker liksom alla tänkbara möjligheter att liksom avbryta det här. Och det som händer med en person som mår så dåligt är att liksom, problemlösningsförmågan försämras och liksom alternativ, man har svårt att se alternativ då. Det försvinner. Så det är väl det är liksom ett sätt att betrakta det. Sen så kan det här lidandet, alltså, det kan se rätt olika ut. Ibland kan man vara lite frustrerad när man forskar på det här området, för att det är så pass liksom ganska olika öden som liksom slutar på samma sätt då i självmordet. Alltså när man klumpar ihop alla som slutar med självmord och betraktar dem, så är det en ganska heterogen grupp. Alltså vägen dit kan se väldigt olika ut för olika personer. Man säger det, liksom den stora vanliga gruppen, det är ju liksom depressionsgruppen, där är det tydligt att det är en depressionssjukdom. Det är ungefär hälften, lite drygt kanske, så, som är där. Men sen så finns det liksom lite andra vägar dit. Vi har pratat om den här lilla rationella gruppen kanske. Men det finns ju andra psykiatriska tillstånd som är förenat med det här, krisreaktionen som kanske inte är så deprimerad egentligen i grunden. Så det finns massa olika pathways pratar man om. Och en annan sån här aspekt är ju att det är ganska svårt att ta sitt liv faktiskt. Det är liksom massa spärrar hos oss människor som man liksom måste ta sig över på något sätt. Alltså massa instinkter som verkligen blockerar oss från att vi liksom upplärda, vi har levt hela livet genom att undvika precis det, och skador och så. Så att det är en ganska liksom svårt att göra. Och där har man sett att det finns liksom komponenter som har att göra med ens kapacitet, eller liksom olika människor kan vara olika beskaffade på det sättet att man, för en del blir det liksom nästan omöjligt att lyckas med en sån sak. Och så finns det andra personer som är väldigt liksom där de här trösklarna är lägre på något sätt. Och det är ofta personer som kanske har blivit väldigt utsatta i livet. Man har haft väldigt mycket lidande. Man har liksom åkt på mycket smällar. Kroppslig smärta är man inte så rädd för man är van vid det på olika sätt och sådär.
Kan det vara självskade?
Ja, precis. Och där tänker man just att det här självskadebeteenden och att, liksom att man sakta sänker sin tröskel lite grann för smärta, och man liksom utforskar det här och det blir som en förberedelse för att kunna liksom ta steget fullt ut på något sätt då. Lite så kan man se det. Och det är särskilt en psykolog som har en modell för det här, som han trycker verkligen på det här med att det inte bara att man vill någonting, det är också att man har en förmåga att genomföra det. Mm. Och att den förmågan kan se rätt olika ut hos olika personer. Man har olika förutsättningar och livet ger en lite olika, så att säga, erfarenheter som kan påverka det här också förstås. Mm.
Tack för svaret.
Ja, tack. Jag vet inte riktigt vart frågan var från början där.
Jag kommer inte ihåg heller. Jag får lyssna på det. Ja. Sen har vi den sista myten. Främmande, om väcka den björn som sover. Nej, vi kan inte väcka den björn som sover. Vi måste prata om det här. Kommer nästa och sista. Inte konstigt att självmorden ökar så som samhället ser ut numera. Mm. Här har jag en fråga direkt. Mm. Innan du får svara.
Mm.
För 10 000 år sedan, vet man någonting om det psykiatriska hos människor för 10 000 år sedan? Och finns det bevis för att det fanns självmord då?
Gud, vad intressant.
Det är en jättebra fråga. Jag önskar ju att jag hade liksom bra data på från 10 000 före Kristus.
Ja.
Men den är ju lite sviktande, alltså den informationsgrunden. Så där. Man brukar ju resonera om att om man går väldigt långt tillbaka i människans historia så tänker man sig att det här nog var ganska mycket mer ovanligt. Man brukar peka på att i situationer där människor till liksom vardags måste kämpa för sin överlevnad hela tiden, där minskar liksom förekomsten av självmord då.
För att man hela tiden är inställd på att överleva?
Ja men precis. Det finns ju flera exempel på att hur självmordstal går ner i krigstid och sådana saker. Det har man sett mer närliggande historia och så. Så det blir liksom början på ett svar på den frågan. Sen ska man ju komma ihåg att sådana här riktigt gamla böcker som Gamla testamentet och sådär.
Ja.
Där förekommer ju självmord. Absolut. Och där brukar de också vara lite sådär lite heroiska kan de vara. Liksom. På den tiden så var det ju...
Ceremoniella och liksom stor...
Ja, och vi har Sokrates som valde döden och sådär istället för att kompromissa med...
Men om man tänker på gruppbeteende för 10 000 år sedan, då måste det också vara ett folk som blev utstötta, folk som inte var lika starka, hjärtekross, alltså det måste ju funnits...
Ja.
Alltså, det är väl någon
känslor.
Som har... Ja, men såklart.
Mm. Ja.
Och framförallt är att vara utstött. Alltså, de starkaste... Mm. Alltså, mobbing-biten måste ju verkligen... Den finns ju hos djur också.
Ja.
Stöta ut folk.
Kanske på en värld där... jag menar, här så klarar jag mig utan vänner. Om det skulle vara så. Det skulle vara ledsamt. Men jag klarar mig ändå ekonomiskt. Eller min överlevnad klaras ju ganska väl. Men då kanske om man blir utstött ur gruppen för 8 000 år sedan... Så kanske man dog.
Ja.
Ja, man dog i alla fall.
Arkeologiska diskussioner.
Nej, om man ska liksom resonera sig fram till någon form av svar här så tänker jag att för min syn på det här med liksom, vad ska man säga, att självmord existerar, om man säger så. Det är ju liksom en konsekvens av hur människan är, helt enkelt. Vi är liksom utrustade med ett sinne, ett medvetande där vi är fria att tänka och fundera över hur vi tar våra steg, så att säga. Och det kommer av det en möjlighet att faktiskt kunna tänka på det här som en lösning också. Och om man är väldigt lidande, då tänker man mer på det. Och så. Och jag tänker att så länge människor har varit människor så har det här funnits med som en del av liksom det mänskliga varat på något sätt. Och vi ska komma ihåg också att för en del kan det vara ganska trösterikt att tänka på så att liksom, om allt går åt helvete liksom, om ingenting blir bättre, då är det ändå en möjlig lösning för mig, så att säga. Och en del nöjer sig där, så att säga. Förstår ni?
Alltså, ja.
det är liksom, det är skönt faktiskt att vi människor kan tänka vad vi vill. Vi vill fortsätta kunna tänka allting. Det är därför tabun inte är så bra när man liksom tvingas att undvika att tänka på någonting.
Nej.
Jag har träffat ganska många personer inom psykiatrin, patienter alltså, så där, som som liksom, man förstår efter ett tag att det här med att tänka på självmordet har en, någon sorts funktion, nästan som en krycka, alltså att tänka på det, att inte göra det är liksom, det, och det här är en avvägning då, när börjar det bli farligt, när börjar det hetta till och bli riskabelt för den här personen. Men jag är ganska övertygad om att för ganska många så har det någon sorts normalpsykologisk funktion som är liksom hälsosam, när det är liksom,
gud vad intressant, på ett rätt sätt.
Ja.
Jag måste bara titta, finns det någon annan djurart som går själv?
Ja, bra fråga. Det har förts fram lite olika såna.
Det var en jättebra fråga.
Jag fick en liksom, Jesper, jag fick
poäng där. nej men alltså lite från mitt resonemang så har man väl landat i att man tänker sig att det är ett mänskligt fenomen då. Det blir väldigt svårt, alltså definitionen är ju att man ska veta att det intentionen är att man gör någonting där intentionen är att det här nu avslutar mitt liv då. Så det är en handling plus en tanke och en intention. Och det är ju väldigt svårt för oss att ta reda på intentionen hos djur med deras handlingar. Och vi föreställer oss kanske att de inte har samma kapacitet att liksom... Att reflektera över sitt beteende och konsekvenserna av det. Det är svårt att med säkerhet säga att liksom,
grävlingar.
Ja, men det är svårt att med säkerhet säga att grävlingar liksom förstår livets ändlighet och så. Det
bara slog mig att man, det känns som att jag har hört att det finns djur som...
Men alltså, en svan har jag hört om.
Alltså?
Ja, eller hört om. Men någonstans i bakhuvudet. Som var så olycklig för att partnern hade
dött. Ja, för de lever ju med samma partner.
Och att den här svanen hängde sig.
Ja, i sin egna hals eller vadå?
Ja, precis. Med halsen i en någon ellina. Men sen är det ju vi människor som tolkar in så mycket mänskliga känslor och tankar och funderingar kring saker.
Ja, men precis. Så tänker jag.
Och så var det en svan. Vi vet att de har livslånga partner så kan vi liksom...
Ja. Ja, då blir det, vi förmänskligar det hela.
Skulle det vara om det var typ en liten pall under svalen.
Ja,
men det har jag svårt att tro att det var.
Nej, de har stora fötter också.
Vi ska pausa lite där och komma tillbaks. För att vi har ett litet inslag. Det är alltså Emily som ska ställa Jesper Salén mot väggen i Helt ärligt.
Helt ärligt. Okej, Jesper. Ja. Det här kommer som två helt ärliga i ett.
Två, det är fusk. Men när vi kör.
Vi måste gå den här vägen.
Ja.
Okej, nummer ett. Helt ärligt, hur är det här med sekretess egentligen? Vad får du berätta för mig och inte berätta för mig?
Om?
Dina patienter.
Om mina patienter. Jag får inte berätta något.
Men ibland kanske du bara, ja men jag minns en gång när jag gjorde det och det på en patient.
Ja men... Alltså, sekretessen är helig och det är ett allvarligt brott om jag skulle röja att den här personen har varit hos mig och haft de här problemen. Det är ett jätteallvarligt brott och jag kan bli av med min legitimation. Men framförallt skulle jag vara en dålig människa. Alltså, så.
Men om jag skulle då komma till min andra fråga, min helt ärliga fråga, som är så här, helt ärligt Jesper, har du varit rädd för en patient någon gång? Skulle du få berätta det för mig då? Och om du får det, kan du berätta om den?
Nå, bra fråga. Men jag ska säga så här. Ibland kan jag säga att så här, min dotter är jätteinne på... Hon vet att jag aldrig får se henne. Ibland försöker hon lura mig. Vad heter patienten? Men det funkar inte. Men, så hon är med på det. Men till exempel om jag kommer hem... Och jag gillar att prata om mitt liv hemma. Då kanske jag kan berätta för min dotter att... Så här, men idag hade jag en patient som hade... problem med skinkan, eller du vet så. Vad händer då? Men så länge inte någon kan identifiera den jag pratar om, för då även om jag inte röjer namnet, men om jag säger så här, men jag hade en patient idag, han jobbar som kung i Sverige, men jag säger inte namnet, jag menar då är det ganska lätt, eller om det är liksom sådana yrken eller vad det än må vara, så att där får man använda sin fingertoppskänsla, men sen är det också så här, även om jag skulle, det handlar om att och liksom vara en sund och lite så här skön människa också, eller om jag skulle sitta och prata vitt och brett även om det inte är identifierbart på middagar, det skulle jag skulle känna osmakligt. Att min självbild är, ja men jag behöver,
skulle inte jag vilja gå till dig.
Nej, jag förstår det. Och kanske inte vara min vän heller, för det är ganska dåligt beteende. Men sen har vi det juridiska och där är det jättereglerat. Men det finns ett undantag att om jag får reda på ett brott eller någonting som är brottsligt med en straff, alltså med ett, en straffskala som är minst ett års fängelse, då får jag röja min sekretess. Självklart inte skriva på Instagram, utan då ringer ju polisen och röjer min sekretess.
Mm.
Så att det finns en sån funktion. Och sen finns det ett annat undantag som det är om någon tvångsvårdas, alltså LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, om någon är tvångsinlagd och inte valt det själv. Och någon ringer upp till sjukhuset och frågar, hej, är Jesper Salén inlagd hos er? I vanliga fall får man inte röja det. Men när någon är intagen och vårdas under LPT, då måste man säga, ja, han ligger här. Och varför då?
Ja, nej.
Det är ju för att man inte ska kunna gömma undan politiskt och sådär, utan man måste ha en transparens.
Mm.
Så att det är de två undantagen, helt enkelt.
Yes.
Men sen var frågan om jag varit rädd för en patient. Mm. Ja, det har jag varit.
Har du det?
Ja.
Vill du berätta?
Ja, men jag kan berätta. Det var när jag jobbade som underläkare inom psykiatrin faktiskt.
Mm.
Och det är inga som är elaka, men däremot så kan deras anledning till att de är intagna göra dem farliga i vissa situationer. Långt mycket färre situationer än vad man skulle kunna tro. Men det har hänt att jag har varit rädd. Och då har man ju så här överfallslarm och sånt där som jag inte behövde trycka på.
Nej.
Men det kan vara lite läskigt. Men det kan vara läskigt också på vårdcentralen om någon inte får det de vill ha och kanske kommer bli små förtäckta hot och sånt där.
Mm.
Men några riktiga hot, jag har aldrig polisanmält någon.
Nej.
Och det har jag bestämt mig för, att hota någon mig på jobbet, då kommer jag polisanmäla. Det spelar ingen roll. Mm. För det måste jag bestämma mig om innan.
Det ska vi se när jag byter till dig.
När Nisse går till doktorn nästa gång. Nej, men det är väldigt sällan, och också inom psykiatrin där min farhåga innan, tror jag, var så här, shit, det kan vara farligt och sådär. Jättelite farligt jämfört med vad jag trodde.
Ja,
men självklart så, man ska vara på sin vakt och känna till säkerhetsrutiner och sånt.
Yes.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vad intressant det var, tycker jag.
Verkligen.
Mm. Var det okej? Okay?
Ja, jag tycker det är jättebra.
Straffrätten där, men det är ett års fängelse.
Ja, men jag tror det. Jag blev också sugen på att dubbelkolla det bara, men vi säger det.
Stigmatiserade jag psykiatrin nu när jag sa att det var där jag hade varit rädd?
Nej, men det är väl... Ja, nej, men alltså, du sa ju det också, att man brukar inte vara särskilt ofta som man är rädd när man jobbar inom psykiatrin.
Nej.
Men det kan inte träffa. Men det kan inte träffa, som du säger. Överallt där man träffar människor.
Ja, jag är rädd på snapscen och jag var rädd i kök.
Man är nog rädd på alla arbetsplatser. Jag har jobbat på Lens. Då är jag rädd flera gånger. Ja. Eller ett par i alla fall.
Nej, men sen är det ju också inom psykiatrin att där har man ju ofta koll på var patienten befinner sig i sin sjukdom och till exempel, och då är man ju förberedd på ett annat sätt också.
Mm. Det finns ju två specialiteter som får mest liksom så här anmälningar mot sig sådär. Ja. Psykiatriker är ju den ena, men den andra är kanske lite mer oväntad, men det är ortopeder.
Jaha!
För att det, liksom, folk har så höga förväntningar på att benbrott ska läka perfekt.
Ah.
Liksom att det är bara att fixa.
Ah.
Så att det är ganska vanligt att ortopeder blir liksom får arga patienter efter sig.
Jag vet inte varför jag skrattar åt det, men det känns så himla det är så bara otippat.
Ja, men det hade jag nog inte tänkt, men nu ser förutom att gå in på så fördomar kring olika specialiteter, men också
Ja, du menar att det spelar in också.
Kanske jag vet inte, men intressant.
Okay,
men också förväntningar och resultat Ja, jag kan nog dela på den förväntningen att saker ska läka rakt.
Ja, det gör jag också. Jag har inte brutit någonting, peppa.
Nej.
Men jag kommer bli vansinnig om det läker fel.
Eller hur? Då är det gott sällskap.
Ja, det är härligt. Men ska vi gå tillbaka till dagens ämne?
Ja,
det tycker jag vi gör.
Vi pratade ju innan Emily ställde Jesper mot väggen om 5-6 stycken
myter om självmord.
Mm.
Ja.
Och fick väl också egentligen svaret på att det enda vi kan bevisa som begår självmord är människor.
Ja.
Mm.
Som vi 100% säkert kan säga gör det.
Ja, för det är med svanen.
Ja, svanen där, Jesper.
Men det var väldigt roligt.
Djurpodd, julgranspodd.
vi pratade om julhandel innan du kom in.
Ja, ja.
Mm. Och apropå, det är 4 dagar kvar till jul.
Ja.
Är det? Hur ser det här ut? För min fördom är att det tas eller begås, vad säger vi?
Begås, självmord eller?
Att det är en ökning under de här helgerna, är det så?
Mm, ja, men
det är därför vi har avsnittet idag. Men...
Ja, men precis. Ja, men när man tittar på statistik över sådana här saker så ser man ju att just högtider och som jul och nyår, där sker det lite oftare faktiskt. Så. Och det ligger ganska, man ser tydligt mönster av det år efter år så. Och det kanske inte är så svårt att förstå. Det är samma med när våren kommer också, det blir varmt ute och fint så. Det är liksom det, man kan väl sammanfatta det med att det är tillfällen där man på något sätt förväntas må bra på något sätt. Jul och nyår, det ska vara glatt och festligt och nära familj och det är så mysigt och sådär. Och våren, då ska man ut och vara förälskad och livet leker och sådär. Men det är just de lägena som man liksom kan vara som mest sårbar då om man inte mår bra och går i såna här tankar. Så att det därför är det angeläget ämne att ta upp så här inför julen och så faktiskt.
Och hur finns det några konkreta, ska vi... Det här låter så dumt, men har du några
tips?
Nej, men jag ska tänka högt istället, för annars så kommer det aldrig komma fram något. Vad jag tänker är hur vi ska förhålla oss till så tänker jag att har jag någon ensam kompis som är orolig för, som kanske har en depression, det har jag inte i nuläget, men finns det någonting vi kan göra? Ska vi bara sätta oss och ringa på uppesittardagen och liksom...
Ja, nej men
till folk vi kan tänka oss.
Nej, men alltså det är ju lite så. Ja. Alltså, jag tänker att det finns ju liksom i jultraditionen så ligger liksom den här fina berättelsen om att man liksom gör något för någon på ett lite oväntat sätt. Jag tänker att det är en ganska fin typ av julberättelse som man kan liksom ta fasta på lite grann. Alltså, när man pratar om de här processerna som kan leda människa till att liksom vilja ta sitt liv, då är det en sån viktig psykologisk komponent. Det är det man pratar om, så här, social alienation. Alltså att man blir utfryst eller att man är liksom, man känner att man saknar sammanhang.
Ja.
Det är liksom, den här världen blir varken bättre eller sämre av mitt deltagande så att säga. Och det sånt kan man ju liksom motverka genom att vara lite mer inkluderande, tänka lite så där, den där släktingen som man kanske inte orkar umgås jättemycket med. Men på jul kanske man ändå det finns ett värde i att vi liksom ändå samlas och utvidgar. Vi liksom är lite generösare på det sättet mot vår omgivning. Att det fyller faktiskt en funktion i det här avseendet, tänker jag. Så att ett litet julbudskap på det sättet. Jag tänkte på det. Det finns ju många så här olika julsager som liksom har det som sin vad ska man säga, take home på take något home sätt. Message. Att man ska liksom vara generös på julafton mot de bortglömda och svaga. Alltså.
Mm. Ja, för det kan ju också så ett frö att man att det börjar där. Och så kanske inte behöver dröja.
Nej, men precis. Nästa gång. Nej, men exakt.
Mm. Nej.
För det är just det här med ensamheten som är så. Min mamma deprimerad, varit länge, självmedes ner med alkohol. Och där är det ju ofta så att jag vill inte leva längre. Så, ja, men du håller ju på att ta livet av dig långsamt med alkoholen. Liksom. Det är, så att det är liksom som ett långsamt självmord nästan.
Mm.
Och där, det är så svårt att veta. Liksom, vi har försökt allting.
Mm.
För vi kan ju inte få henne, vi kan inte binda fast henne framför en terapeut eller psykolog. Liksom.
Nej, det går ju inte.
Det är så svårt det där. Liksom.
Mm. Och apropå alkohol.
Ja.
För det har vi inte pratat om kopplat till självmord. Men nej. Alkohol har en ganska stor roll.
Det kan spela in definitivt. Det kan det ju. Ja, det ser man ju rent statistiskt också.
Och det är impulsivt då?
Och, ja, och, ja, men precis. Och när man tittar på... Det kan ju både vara så att säga en faktor som spelat med under lång tid som orsak till att man gradvis mår sämre. Men sen så ser man ju också att personer som tar sitt liv ganska ofta är alkoholpåverkade. Då. Mm. Det behöver inte betyda att man har haft ett problem med alkoholen i sig, men att man använder alkoholen för att liksom sänka... Ja, och precis, man sänker trösklarna lite grann. Mm.
Och hämningar.
Ja, hämningarna. Ja. Och att det är liksom lite medvetet sådär, att nu sveper jag det här för att kunna får det där sista modet och sådär.
Ja.
Så att alkoholen tittar in i det här problemet på olika sätt. Både liksom akut och långsiktigt då.
Mm.
Så. Och då är det ju också, vad ska man säga, högtiderna är ju liksom, då är det normaliserat att man går och köper hem och
ja,
sådär.
Verkligen.
Så att det hänger samman med det här problemet och kan säkert bidra till att statistiken ser ut som den gör just på helgerna då.
Mm.
Ja, för det är, jag ser det känns som det är bara en fördom för mig att det känns som en sån en manlig att det känns jag har bildat att män är överrepresenterade med att ta liksom impulsiva beslut på fyllan.
Mm. Mm.
Alltså jag vet inte var jag har fått det ifrån. Det kanske är från filmens värld eller just att man super till och sen bara nu skiter jag i det här.
Mm. Det har vi inte pratat om faktiskt ju, men det
manligt och kvinnligt.
Är manligt och kvinnligt, för det är en ganska intressant aspekt i det här området ju.
Mm.
Man pratar ibland om the gender paradox kallar man det, och det är egentligen ingen paradox, för det är inte alls omöjligt att det är på det sättet som det är då, men att man ser när det kommer till att försöka ta sitt liv, då är unga kvinnor överrepresenterade, men att fullborda självmord, då är det äldre män som är överrepresenterade, och det är nästan liksom tre gånger så många män som
tar sitt liv. Känns som att män ofta är det liksom unga, alltså om vi då tänker unga kvinnor, känns som mer kanske skära sig och ta tabletter, medan män har en redig knop. Alltså att det är liksom så himla definitivt.
Jag tänker mer direkt så här, och det kanske är urdumt, men att män är liksom kanske lite mer rationella, att de bara liksom bort med känslorna.
Och det har man nog sett när man försöker förstå det här, varför män som liksom fullbordar suicid mycket mer då, att det finns mycket sådana teorier kring att det är liksom mäns sätt att handskas med psykiskt lidande, alltså att man tillåter sig inte egentligen det, man trycker undan det och man har liksom inga naturliga vägar att hantera det sådär. Det är inget man tar upp med kompisar att man mår skit och sådär. Det finns liksom inte i repertoaren riktigt på samma sätt, och att det liksom är skyddande. Nu pratar man väldigt svepande här om manligt och kvinnligt, men att för många kvinnor så är det mer naturligt att man faktiskt kan få stöd bland sina vänner och så än för många män då. Som.
Mm. Håller det här på att förändras, tror du?
Ja, men det kan vara en positiv sak med när liksom de här lite mer ingrodda könsrollerna luckras upp. Och det finns flera sätt att vara man på, om man säger så. Och det finns de som jobbar aktivt just med den, vad ska man säga, visionen att få ner suicid bland män genom att attackera den här gammaldagsa mansrollen och liksom peka på alternativen.
Mm. Att man ska, eller att då kan man väl säga att det är väldigt bra om man vågar prata om det, helt enkelt.
Ja, men exakt.
Med någon vän eller liksom till att börja med.
Mm.
I alla fall. Att
ja, men precis. Våga
öppna dörren och liksom berätta hur man tänker.
Ja, precis.
Ja, för jag har ju säkert 6 vänner som har tagit sitt liv.
Mm. Oj.
Från liksom åldrarna 18 till 40. Och det är bara män. Det bara slog mig nu.
Mycket.
Ja.
För en person.
Ja.
Alltså, eller så.
Ja, exakt. Ja.
Att känna.
Ja, det är, alltså, men för alla har väl någon statistiskt, känns det som. Alltså nära, eller som man känner.
Och de allra flesta behöver inte tänka så långt. Nej. För att hitta exempel i sin närhet eller i familj eller så. Så att,
Jag tänker på det här med könsroller och sånt. Det är ju också ett ansvar vi som har att göra med barn på något sätt.
Mm.
Att faktiskt, där har vi möjlighet att förändra också.
Mm.
Och där vet jag bland annat att Suicide Zero har Livsviktiga snack. Det är en bok som man kan läsa som förälder eller som någon som känner barn. Hur man pratar med barn och sånt.
Och det kan du säga, Suicide Zero är...
Ja, jag tänkte ju... Ska jag läsa upp?
Ja, men jag tycker det är bra.
Ja, men det var kanske en bra...
bra segway.
Ja, nej, men i det här avsnittet så har vi ett obetalt samarbete med organisationen Suicide Zero. Suicide Zero vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Varje år tar runt 1500 människor sina liv. Det är 4 om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Varje år får tiotusentals människor beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra någonting åt. De resurser som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är, och det finns mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma kring självmord. Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Det gör vi till exempel genom att utbilda allmänheten, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord. Varje självmord är ett för mycket. Läs gärna mer om Suicide Zeros arbete på www.suicidezero.se. Följ dem även på sociala medier eller bidra med en gåva nu i juletider. Det var det.
Mm.
Bra. Och det bör väl tilläggas att det är 1500 i Sverige.
I Sverige som tar sitt liv. Drygt. 1569 2022, tror jag.
Oj.
Ja, jag satt och tittade på det här igår. Nej, men så att gå in på Suicide Zero och bidra med det ni kan göra. För det här är en viktig fråga. Och ja, tack Suicide Zero för att ni finns.
Ja, tack.
Mm. Ja.
Har vi något mer vi vill tillägga? Eller,
jag vet inte. Axel, har du, är det något som du har glömt att berätta eller vi har glömt att fråga?
Nej, men jag tycker vi har liksom kommit in på många olika saker som var bra att få sagda, tänker jag. Men vi kanske har någon fråga till.
Men väldigt viktigt. Om man hör det här eller inte hör det här och har de här tankarna.
Mm.
Var ska man alltså vända sig? Om det man känner så här, jag behöver hjälp nu. Mm. Eller om man känner att jag behöver hjälp. Men liksom akut, vart hör man av sig?
Mm. Det finns ju olika liksom nivåer av omhändertagande, om man säger så. Då. Vårdcentralerna är ju liksom första linjens sjukvård alltid, så att säga. Och kommer man med den här typen av frågor, då ska de kunna lotsa en rätt.
Och snabbt.
Ah. Ja, men precis, och kunna avgöra om det här liksom är något som man behöver med en gång då.
Mm.
Sen är det ju så att nu är det lätt att bli lite Stockholmscentrerad, för det är det jag kan bäst då. Men i Stockholm är det så att vi bara har en psykiatrisk akutmottagning, men den har ju då öppet dygnet runt, och dit kan man också ringa innan och liksom prata per telefon och få råd om tycker ni att det är bäst att jag kommer direkt eller hur ska vi göra det här. Och de kan också förmedla kontakt rätter till andra instanser också då. Om man kommer fram till att det här behöver du inte bedömas av en läkare idag eller inom några timmar. Liksom.
Mm. Och man känner så här, om man då inte, så att du är Stockholmsbaserad, man kan väl alltid också ringa 112 och säga.
Exakt. 112 kan man ringa, 1177 i den här liksom, hälso- och sjukvårdsguiden som man alltid kan vända sig till också.
Så får man, blir man vidare slussad där?
Ja, men exakt. De kan hjälpa en att liksom, lotsa vidare. Men sen så finns det ju sådana här, det finns olika hjälplinjer och så. Jag har inte ett sånt nummer uppköat i minnet här.
Nej, men det har jag alldeles strax. Nu har jag hittat telefonnummer till Minds självmordslinje. Öppet dygnet runt. Telefonnummer 90101. 90101. 90101.
Bra.
Dit kan man då ringa om man bara säger, gud, jag har ju de här tankarna.
Ja.
Mm. Liksom inga konstigheter. Utan...
Nej, och där får man prata med personer som är liksom vana vid att prata om det här, som har hört det mesta och kan liksom bli en bra guide, en samtalspartner kring de här sakerna och ge råd vidare.
Mm.
Så att, det kan man verkligen.
Och det viktiga är väl att man inte känner så här, nej, men jag är inte riktigt, de kommer tycka jag är töntig, utan ribban ligger väl på backen. Alltså,
ja, det är verkligen.
Ja.
På ett sånt här ställe, där är man ju liksom, man är glad att folk ringer. Det är ju liksom det första. Så här, vad bra att du ringer.
Ja, vad fint.
Det är ju liksom, det är därför sådana tjänster finns.
Ja,
så, att säga.
Så länge de används. Nej, och dit kan man också ringa om man är anhörig eller om man har en kollega som man är orolig för. Våga lägg er i. För just sådana här saker, det största misstaget är att ni lägger er i för mycket. Men det kan väl vara okej.
Ja.
Ja. Mm. Så lägger i, stör, fråga.
Men, det, och vad säger numret igen?
90101.
Jättebra.
Ja.
Det är bara bra minnesserie. Nästan Beverly Hills.
Får jag kommentera en sak kring det här ämnet? Något som gör mig tokig, men de gångerna jag har pratat om någon som har tagit sitt liv så har jag fått höra av den jag pratar med, gud vad egoistiskt.
Just det.
Och det gör mig tokig. Min syn är ju att det här är en hjärna som är korrupt. Korrupt och färgad av depressivitet. Och snarare att det är tvärt emot egoistiskt. Att man kanske i den här psykiatriska dåliga tillståndet upplever att man gör något gott för sina anhöriga. Som slipper ens lidande. Att man gör något gott. Det vill jag bara ha sagt det här. Sluta säga att det är mest egoistiska man kan göra. För det,
men det kan man ju känna som anhörig säkert. Alltså du vet, om man inte har tillräckligt med kunskap och så har man kanske en mamma som har liksom tagit livet av
absolut.
Sig.
Och liksom och nu pratar jag inte om anhöriga, för det är en helt annan sak. Där, men just omvärlden och folk som inte är anhöriga, utan bara när man pratar om ämnet.
Men jag sa ju det i någon podd, jag tror att det var när Agnes, vår psykolog var med, att när jag mådde som sämst psykiskt så mådde jag så dåligt så att jag förstod. Jag kände så här, jag kunde förstå att varför folk begår självmord. Alltså jag skrik, alltså mitt mående, jag ville bara få det att sluta. Och jag liksom fick en helt annan förståelse för människor. Och så att där insåg jag liksom att det här ordet egoistiskt kan man bara kasta i soporna.
Klokt. Eller ja.
Jag verkligen blev otroligt ödmjuk. För det. Och alltså jag mådde så dåligt för att jag var rädd för att dö. Så att det sista jag ville var att dö.
Jag vet. Och det där delar vi ju. Det blir så himla, vad heter det, kontraproduktivt. Att så här, man är så rädd för att dö så man bara orkar inte leva.
En lite jävla hamstur. Men, och då, jag mådde ju så dåligt och kunde ju börja må bättre. Så det är också någonting väldigt positivt.
Verkligen.
Det går att vända.
Jag var 25 år, var inte läkare eller inne på någonting, men jag mådde väldigt dåligt. Och då kommer jag exakt ihåg var jag satt och allting runt omkring, men där jag också förstod hur folk kunde ta sitt liv. Och den insikten, bara den förståelsen, gjorde att jag faktiskt gick och sökte hjälp. Och fick träffa en sån bra läkare som hjälpte på alla sätt. Och därför är jag läkare idag faktiskt, för att det var en sån otroligt bra hjälp. Men det var just den där insikten. Innan så trodde jag att det här är normalt, alla känner sig här och det här är inget man pratar om. Men det var faktiskt det som fick mig att ta ett steg. Det är jag jätteglad över, även om det var en jätteobehaglig insikt.
Vad fint.
Så gå, sök hjälp.
Ja, och prata om det.
Prata om det. Mm. Yes.
Tack så hemskt mycket, ja. Axel Haglund. Mm. Det var helt otroligt.
Tack för att jag fick komma.
Ett, ja, tack. Det blev ett sånt långt avsnitt så att vi sparar lyssnarfrågor till nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi.
Jag ville inte avbryta någonting med det idag.
Nej.
Just i dessa tider. Alla där hemma, ta hand om er. Ta hand om er nära och kära. Tack Emily Uggla.
Tack
Jesper Salén.
God jul.
Tack Axel Haglund. Och god jul.
Ja. Är det god jul nu?
Ja, det är god,
det är god jul om fyra dagar.
Ja. Så nästa vecka blir det frågestund. Ta hand om er. Och tack Daniel Allmark på One Touch Edit för att du klipper det här. Du är en pärla. Vi hörs igen nästa vecka. God jul.
Hej då, god jul.
God jul.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.